Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det sant och ett varmt nöje denna iskalla tisdag i november när jag sitter i Casa Birros högkvarter på Södermalm i den så kallade huvudstaden Stockholm och hälsar er välkomna till Calcio Amore podcast. Det är ju så då att vi befinner oss i slutet utav det här året, slutet utav den här månaden som jag tror var Ulf Lundell som skrev någonting om att det är som en jävla rust, det var det krigare i rustning att möta varje morgon. Eller vintern, sådana jävla stridsvagn som står och snurrar med sitt, du vet, bara dundrar in i vardagsrummet varje morgon. Så kan det kännas. Då är det ju fantastiskt fint och episkt att kunna få luta sig tillbaka och förlora sig djupt i den italienska fotbollen. Och till det här avsnittet så har jag haft den stora glädjen att träffa Mikael Kristersson som är sedan länge, 30 års tid har varit, ända sedan han överhuvudtaget börjat formulera ett form av fotbollsintresse för sig själv, varit Milan-fan. Leder tillsammans med två vänner podcast Rossoneri, så han är i den så kallade branschen med stort fokus då såklart enbart mer eller mindre på Milan. Skitkul att träffa honom. Ja, vi har haft lite kontakt med varandra genom åren när jag har gjort några intervjuer, eller givit några intervjuer i all enkelhet till någon Milans sida som han var inblandad i på Svenska Fans. Och även en eller två intervjuer i deras podcast Rossoneri som jag rekommenderar varmt att gå in och lyssna på för att få det uppdaterat kring Milan. Milan är ju en fantastisk klubb på väldigt många sätt. Jag läste någonstans att de är den förening som flest har som andra lag, om det var Italien eller lilla Europa till och med eller sånt där. Det är många som gillar Milan. Det är svårt att tycka illa om Milan. Jag vet att det finns naturligtvis både supportrar och lag till andra supportrar till andra lag och klubbar som gör det, men många har också ett varmt hjärta till Milan och det har att göra med att de över tid har levererat inte bara framgångar och stora lag utan stora tränare, stora spelare, stora spelidéer. Arrigo Sacchi i slutet av 80-talet, början av 90 revolutionerade fotbollen med sitt sätt att spela. Då var Milan en bra bit in på 90-talet världens i särklass bästa fotbollsklubb, bara dammade av. Ja, många Milan-minnen, jag ska inte dra dem alla nu för det här är ett avsnitt där jag ska inte vara i fokus, vilket vi alla är oerhört tacksamma över, men jag har ett minne och det är Pordenone i Italien, norra Italien utanför Venedig i maj 1994 där jag efter en lång tågresa, jag åkte tåg ner till Italien med dåvarande sällskap, satte mig ner på en pub respektive, eller snedstek krog, restaurang, taverna eller något liknande där och skulle kolla på Milan-Barcelona i final och alla hade förväntat sig att Barcelona skulle vinna den där ganska enkelt, men det är Milan som dammar av dem och vinner, tror jag det är med 4-0, va? Savicevic gör alla sjukt mål. Och sen dansade ju grappan in, för det var ju Milan-fan som höll i den restaurangen, kommer jag ihåg. Ja, det var bara en sån, någon sorts kulmen 1994, både för Milan och kom det sen att visa sig också delvis för faktiskt italiensk fotboll ju. Som naturligtvis har blommat långt efter det med Milan och Inter Champions League och VM-guld och EM-finaler och allt möjligt. Men det var ändå en sorts crescendo för Milan åtminstone 94. Sen har man ju vunnit igen 2003 och som sagt 2007. Så man är ju en av världens viktigaste föreningar. Just nu så har man ju då den här anrika historien nästan som något betungande bakom sig, efter sig släpande som spöken i kedjor. Och jag snackade med Mikael om det. Fantastiskt kul att träffa honom. Vi som sagt haft lite kontakt, men när vi träffades nu på ett hotell i Södermalm i Stockholm, nere i någon stor lobby i stor sköna fåtöljer där med lite barn som sprang runt och så var det som att vi hade träffats förut. Otroligt enkel och behaglig människa att göra med. Blev ett sympatiskt samtal. Kul att höra vad han tycker och tänker om Milan nu och då. Maldinis avskedsmatch kommer vi in på, som är något jag har undrat väldigt mycket över under lång tid, hur det kunde gå som det gick då. Vi pratade lite om Gattuso. Är han en duktig tränare eller inte? Vem i så fall är en bättre tränare? Hur ska de få ordning på det? Är det kul, fint att ha en anrik historia eller är det bara jobbigt när folk som jag ska komma släpandes in och berätta om vilken stor klubb det var en gång och så vidare och bla bla. Det är nästan alltid som när det talas om Milan 2018 så är det, ja, men den här stora gamla klubben som en gång var och sådär. Och jag frågade Mikael lite om det, om hur det känns att leva i det dagligen i supporterskapet. Fint möte, bra samtal på alla sätt och vis. Så tack Mikael för att du ställde upp, hoppas att ni har utbytt av det. Tack till Oddsparen som gör det här möjligt. Tack till Betfair som fortsätter att göra det möjligt. Tack till Patrik Leander som sköter all grafik, alla nyheter på Twitter och som håller ordning på alla krönikörer vi har också. Emil, William, allt vad de heter. William, tack så hemskt mycket för att ni är med. Tack till Anton Avernäs som klipper det här. Tack till Slussens trafikskola som är med och hjälper mig långsamt men tålmodigt att ta körkort. Tack till Svenska Fans också som är en plattform vi har som samarbetspartner och det är vi väldigt stolta över. Så varsågoda, så har ni lite skönt Milansör nu en stund framöver.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco! Tiro!
Men hur är det med dig?
Det är bra, det känns jävligt gött att inte vara bakis en söndag när man är barnfri. Så att, ja. Det känns jävligt gött.
Ja. Och du har ändå varit på kryssning.
Ja.
Men det var med barn, ska vi säga.
Nej, det var med flickvän. Så det var en annan resa. Men det var rätt kul att se. Andra grabbgäng var ju skitslitna igår.
Ja.
Så att jag har ju varit med i de kryssningarna också. Så att, men det är helt skönt söndag och inte vara bakfull.
Ja. Varannan vecka, pappa, eller?
Exakt.
Ja, en klassiker.
Det är nästan, man kan inte få säga det, men det är en jävligt bra lösning.
Ja, vad är gamla?
Bästa av två världar.
Ja, hur gamla är barn?
Du, min dotter blir 10 imorgon, så det är stort kalas imorgon.
Ah, okej.
Okay. Ja, så att hon är jävligt taggad. Hon hade kalas för sin, med sin mossa och den sidan igår, så att hon är ju lyrisk.
Ja, okej. Okay. En del att leva upp till då?
Ja, det är det. Vi har barnkalas på lördag, då blir det väl 25 skitstöriga ungar, så att jag kommer ha huvudvärk på lördag kväll.
En grej som är skön när det gäller det, kan vi säga till de som inte har barn, att oftast i barnkalasen finns en sån ohelig eller närmast helig regel att de är alltid 2 timmar bara.
Alltid vadå?
Är det samma i Skåne? 2 timmar?
Ja, absolut.
Alltid på 1, 3, 5 en söndag.
Alltså har man mer än 2 timmar är det kört. Alltså det går inte.
Ja, de är galna den 90-talsfesterna.
Ja, det är hemskt. Nej, alltså jag vet också, just vissa barnkalas där man inte har follat in med en fåra, då är det helt kört. De måste ha aktivitet hela tiden så att ingenting bryter regelboken.
Ja, exakt. Adrenalinlinjen.
Helt kört.
Hur gammal är du förresten?
Jag är 79, så nästa år blir jag 40.
Ah, fan. Okej. Okay. Har du någon kris?
Nej, jag har fan inte det. Alltså, jag vet inte det här med kriser. Jag tänkte att jag ska köpa MC och köra hjälp, men jag har fan inget på gång.
Nej, men så behöver man ju inte. Men man kan vara så nostalgisk, melankolisk, börja ta regniga promenader på kyrkor och läsa grasstenar.
Nej, jag har fan varken det ena eller andra. Jag minns när jag blev 25, då kändes jag att nu är fan ungdomen slut.
Ja.
Men jag tycker fan det nästan blir bara bättre och bättre för varje år.
Bra. Gäller det även laget vi är här för att tala om?
Ja, det vet jag fan. Alltså, det blir väl bara sämre och sämre, känner jag. Men jag tror ju aldrig att det blir ett nytt Grande Milan. Det tror jag tyvärr inte.
Ett lag på deke, sa du innan vi drog igång. Är det så du känner på? Liksom?
Ja, det är svårt att inte säga att det är på deke med tanke på sen 07 när Galliano sa we are fine as we are och inte köpte någonting trots att laget var redan gammalt då. Sen dess har det varit skit. Vi vann klubblags-VM 08, vi vann i och för sig ligan 11. Men därefter har det bara varit skit. Alltså riktig ångest.
Varför 07 stod man ju på en topp? Man var med Champions League det året och allt sånt där. Vad har man varit dålig på? Var det då liksom grunden lades för det Milan vi har nu då? Ett något sämre Milan? Eller att inte grunden lades, alltså, rättare sagt?
Det var nog då Berlusconi valde att nu stryper jag kassan, stort sett. Mm. Och därefter blev det ju pinsamma Galliani-värvningar och långtidskontrakt på spelare som var på neråt och ekonomin var väl sådär. Så att, alltså många bäckar som jag, men sen dess har det varit skit och många dåliga beslut.
Men varför fanns det ingen kronprins, eller man ska kalla det då italienska termen, till Berlusconi? Varför fanns det ingen som kunde ta över? Vad tog hans dotter vägen med alltihop där? Vad hände där liksom? I den delen?
Alltså, Barbara hade ju ändå ett projekt och mycket med stadion. Hon är ganska slipad. Hon har fått mycket skit just för att hon stoppade affären med Paris Saint-Germain och Pato. Mm. Men hon är jävligt slipad på det hon gör. Hon kan ju ingenting om fotboll, vilket också många missförstår. Men någonstans så tror jag, vet inte om det är italiensk, det här gamla patriarkatet eller vad det är, men hon fick ju aldrig en ärlig chans.
Nej.
Men hon kan ju ingenting om fotboll, men hon kan ju business på sitt sätt. Men det krävs ju fler än så för att driva en så pass stor klubb. Och hon själv hade aldrig kunnat reda ut det.
Men varför kom ingen annan då? Hittade de inte rätt person? Eller hur, alltså, som lite grann utanför betraktelse så känns det ju liksom nästan vanhelgat med att liksom det kommer in andra intressenter än en italienare till Milan just.
Eller? Ja, nej, men håller med. Alltså, saken är att jag tror inte heller Galliani eller då Scott Berlusconi ville det. Och sen så någonstans så är det Berlusconi en affärsman. Han vill göra sina pengar. Han vill ha tillbaks en jävla massa skuld från klubben. Men jag tror inte att de hittar någon ärlig person som är ny kupa med dem. Sen så Lia-affärerna säger det är mycket spekulation kring det. Men vi och många andra tror att det var en ren pengatvätt.
Är det sant?
Det är så jävla konstig affär. Alltså det går inte ihop att helt plötsligt så att Li och något konsortium som sägs av Kina är bakom sig, att de helt plötsligt skulle ge upp allting mot Elliot för några 100 miljoner. Mm. När man har köpt det för miljarder. Det går inte ihop. Det finns ingen chans i världen. Och sen nu är han ju helt under ytan. Han gjorde någon stämning mot Elliot. Men han la sig platt fall på det också. Mm. Så att allt det här är så jävla skumt. Och helt plötsligt så värvas det för 2 miljarder. Spelare som är väl så där i vissa fall. Men allting osar katt.
Men om man kollar då lite grann nytid innan vi går in lite brett och pratar om hur det blev Milan för dig och lite mer personligt, så en grej som är intressant tycker jag, det var inför förra säsongen så köpte man ju en väldig massa nya spelare, bra spelare. Det talade som, jag kommer ihåg, en Europa League-sändning i Sverige där, om det var Goitom och Källström eller någon i Kanal 5 satt och pratade om det nya Milan. Hur var dina känslor inför förra säsongen?
Men nej, som många andra, att det var ju 2 miljarder och 2,2 till och med. Men om man ser på stora hela så spelaren sig nu var ju bra, eller är bra. Hyfsat i alla fall.
Ja.
Men lägga så mycket pengar och sen ha kvar Montella som tränare. Det var det stora grundproblemet tycker jag och Makan och Gura. För att han är ju ingen bra tränare. Och spelarna säger, ja fine, men spelar 4-3-3, helt plötsligt 3-5-2. Montella håller på att laborera hela tiden, för jag har aldrig rätt på det. Bonucci kommer då in som kapten och vill spela 3-manna-backlinje. Och det blev också skit. Alltså det var en laborering som blev totalt misslyckad. Det tog 10 gånger innan Montella och alla andra fattade att detta kommer inte att funka. Och då var ju säsongen nästan slut.
Hur ser du på den? Om vi tar den kort, Bonucci till Milan, när det var. Hur var dina känslor när själva övergången var klar? När det stod klart att han skulle bli lagkapten och allt det där? Vad kände du då? Kommer du ihåg det?
Alltså jag personligen blev ju såklart väldigt glad. Jag vet att Markan och Gura var också nöjda. Jag menar, vi menar på att det var ju säsongens och seriens bästa värmning. Alltså, försvaga Juventus och förstärka oss för en ganska billig peng kontra vad det annars kostar dagens värld med 40 miljoner euro.
Mm.
Och han gjorde Romagnoli mycket bättre än vad han var.
Ja.
När han väl gick över till 4-manna defense försvarsspel.
Mm.
Men dessförinnan var det ju skitdåligt. Och han slog bort mycket bollar. Han ville sälja mycket. Han ville så pass mycket att det bara egentligen blev fel.
Men kan man ändå säga någon form av... Jag menar, Romagnoli har ju fortsatt vara jävligt bra. Är det Bonuccis förtjänst delvis fortfarande, tror du? Eller hur ser du på den grejen när han försvann igen?
Det tror jag absolut. Bonucci har nu gjort Romagnoli bättre och nu format honom till en ännu bättre spelare än han var innan.
Ja.
Men sen har ju han blivit kapten när han väl försvann, och det är ju en jävligt tung och tuff kostym att bära upp.
Ja.
Och många gånger har ju inte han varit jättebra detta året.
Nej.
Som alla andra har varit ganska dåliga i Milans försvar.
Ja. Det är många viktiga sena mål dock.
Ja, alltså skitmatcher egentligen. Men jag menar, slutändan så är det fortfarande... Det är 2 matcher i rad som ändå ger 6 poäng. Och det är ju helt avgörande i slutändan. Matcher som kanske inte Milan... I alla fall Udinese borta förtjänar inte Milan vinna. Men med slutändan så är det 3 poäng. Och det är just Romagnoli som gör målen. Och... Alltså den turen har man ju inte hela säsongen.
Om man tar, bara kort om Bonucci också då. Det var ju landskamp för Italien här på San Siro nyligen. Och under åtminstone den stora delen första halvlek så var det ju falanger i publiken som buas fortan och rörde bollen. Vad tänker du? Nu har ju inte du samma... Du skiter väl i landslaget italienska antar jag sådär. Men såg du den matchen? Hörde du det? Såg du det?
Jag såg det, hörde, men jag skiter inte i Italiens landslag. Jag gillar ju dem.
Ja, alltså,
jag
utgår från mörker jämt.
Nej, för fan. Ja. Alltså, Italiens VM-guld var ju fantastiskt.
Ja, jag glädjer mig att
höra. Underbart, och vilka spelare. Och där var ju, i mina ögon var ju stummen nästan till Milan-spelare. Men i alla fall Bonucci, ja, alltså, hans kommentar också kring buropen. Alltså, jag gillar att man är lite kaxigt syrlig, men eftersom han säger det och han menar såklart Milan-fansen så är i mitt fall är han ett rövhål.
Ja.
det måste jag nog säga. Ja. Men jag hade gjort samma sak själv.
Ja. Vad var det som var det stökiga där? Var det övergången till Juventus som sådana? Eller var det hur han gick över? Vad han sa när han gick över? Att han inte sa om Milan gick över? Eller vad var det som störde med? För att han uppenbarligen trivdes. Att han behövde ett år bort från Allegri. Gav Milan en chans, gav sig själv en chans. Funkar inte, kom tillbaka. Det kanske man kan försonas med. Men var det något annat kring övergångarna? För det blev ju fler då kan man säga fram och tillbaka. Som stör dig liksom. Hur tänker du?
Alltså det som jag mest reagerar på just Bonucci. Det är ju hur han firade sitt mål mot just Juventus. Det är nu mest häpnadsväckande. Men annars vad han har sagt efter innan. Det är, alltså det är ju en kommers. Jag tycker egentligen det var kul att folk inte har munkavel på sig, men ibland säger vad de tycker och tänker, för idag är alla så jävla medietränare.
Ja, det är riktigt.
Jag menar innan...
Lyssna nu.
Nej, jag menar, jag har ju hört Zlatan när han spelade Malmö FF och hans saker han sa, det var ju häpnadsväckande, men ändå roliga. Idag när han pratar så är det ju nästan som en det är någon trött gammal gubbe som pratar reklam-tv.
Ja.
Så att jag gillar ju ändå det här...
Han flossar numera i tv också.
Ja, han gör ju allt. Alltså det är lite det. Ja. Men i alla fall just till Bonucci, jag tycker ändå att det är skönt att han är frispråkig, och jag tycker att det är helt okej att... Han säger sig så om Milan. Alltså det, jag bryr mig inte ett piss om det. Men någonstans måste jag nog gilla det att han säger vad han tycker och att ingen har munkavel på honom.
Om vi tar då i alla fall Calciamorele då, som är, har det ju varit lite olika tankar kring det här med Zlatan till Milan. Jag vet att en del tycker att det är kul, en del milanister är skitsur. Jag vill inte bli någon elefantkyrkogård. Vad är dina tankar kring... För det första, tror du att det blir av nu? Hur nära är det liksom? Du som har lite insikt.
Jag tror det blir av. Mycket för att hans fru också gillar Milano. Och både jag, Gura och Mackan har ju varit väldigt öppna med att vi tycker verkligen om att han spelar Milan igen. För att alltså, mycket sett till hans kvalitet och att han som spelare kan lyfta Milan även spelmässigt och taktiskt. Det är ju en spelare som, även om han är 37 år gammal, så defensivt på hörnor, frispark etc. så är han ju jätte i försvaret. Och även jävligt jobbig att möta sett anfallsmässigt. Jag menar, idag har ju, eller nu har Milan bland kört fast och då har jag gött kunnat slå en långboll på en jätte som Zlatan som kan suga och ta bollen. Vänta in spelare och ha den taktiken när det blir panik. Så att också när man möter ett lag som är bättre än Milan, där Milan ibland har haft jävligt skakiga knä och någonstans haft en ganska dålig vinnarmentalitet, då kommer Zlatan totalt flippa på dessa spelare som inte visar kulor helt enkelt.
Men det där är ju jävligt märkligt. Hur fan kan ett lag som Milan men under en tränare som Gattuso ha dålig vinnarmentalitet? Jag får inte ihop det. Var fan kommer det ifrån?
Jag tror inte... Gattuso kan förmedla det budskapet av någon anledning.
Men vad är de rädda för då?
Alltså jag tror att det är för många som inte är vinnare i laget. Alltså det är många duktiga spelare, men sammansättningen är inte helt rätt. Och jag tror att även om Gattuso kanske kör hårtorken eventuellt innan och efter matchen, man ser på tv och klipp etc. Om inte du kan taktiskt förmedla ditt budskap, så har du ändå tappat gruppen. Jag tror inte att han har tappat gruppen i sig, men jag tror inte att du kan få ut det budskapet. Och jag vet inte om han är pedagogen att kunna lösa det. Så det är en grej att bara stå och skrika.
Ja. Vad tycker du om honom som tränare då? För man behöver inte bara gå i Milan-led. Du kan komma rätt långt från Milan-led, så är det ju väldigt många som älskar honom. Jag tycker hemskt mycket om honom. Jag tycker både som, med allt han gjorde för Italien och i Milan och som person och människa och allt det där. Hur är han, du som är inne i det liksom, som tränare för ditt lag?
Ingen kan hata Gattuso. Han är en fantastisk människa och spelare. Sen är det alltid taktiskt sett och sett i titlarna att han har gjort ett skit egentligen.
Men det säger han ju själv också. Jag har inte hunnit något liksom.
Och det han är öppen med det. Och det vi menar på i podcast Rosonera är att vi skulle vilja ha honom såklart kvar i klubben. Men kanske en person som kan bära kostymen med honom. Att han kanske någonstans prestigelös säger så, okej, fan, det här var för stort. Jag backar ett steg som assisterande kanske. Eller som coach. Med kanske någon annan större tränare och med och lär ett och ett halvt år. Och sen går tillbaka på banan. För att Milan kommer inte vinna varken ligan, Euro League eller Champions League med honom som tränare. Tyvärr.
Okay. Men om man då pratar vinnarkultur, så var det ju, tycker jag ju då med det perspektivet, något märkligt att man börjar blanda in Wenger i sammanhanget.
Ja, för det är ju ingen vinnare.
Nej, det är inte alls faktiskt. Hur nära var det enligt din...
Alltså saken han nu, vi tog ju Cadiz då från Arsenal som har ju väldigt god relation med Wenger. Och de är ju polar, han har alltid försvarat honom även hans sista år när Arsenal var skitdåliga. Var väl han egentligen enda som försvarade honom. Så klart att sambandet och kopplingen fanns där. Men trovärdigheten, alla dementerade stort sett. Så att det var väl en snabb grej, några tidningsrubriker, men... Sen det är svårt också att kritisera Wenger. Han var ingen vinnare, men han hade också ett lag som kanske pekar finger åt många spelare som inte tycker okej. Okay. Men att Arsenal var ett skitlag också.
Mm. Han gjorde bättre av dem än vad de kanske hade kapacitet.
Jag tror också det. Men alltså, taktiskt kunnande kan ju ingen säga något illa om Wenger. Sen har det också varit kul att se honom i Serie A och Milan. Men det här, jag gissar att det var alldeles nära. Mm.
Vem skulle du helst vilja se då? Om du pratar om det nu med det scenariot du la upp där med Gattuso med, men någon annan som ledare så att säga i det taktiska som tränare. Vem? Ranieri? Nej.
Ranieri, absolut. Ja. Det är ju en slipad räv. Nu har vi inte tagit Fulham och vann med dem igår. Men jag skulle vilja säga, men vi pratar om det också, det att det är svårt att inte nämna Conte när han är ledig och har en av vinnarmentaliteten. Sen är han ju i urskur Juventus-supporter. Mm. Men jag tror han är fortfarande så pass business-slipad och affärsinriktad att han kan förbisa det likt som Ancelotti gjorde den här, tränar Juventus. Mm. Att det är ju pengar och titlar som gäller. Och en kombination med Gattuso och Conte hade varit jävligt kul att se.
Vad tror du Milan led? Skulle han funka där? Skulle han bli accepterad, menar jag?
Nej, det är det som är problemet. Och det är också därför han är så pass icke-aktuell som han ändå är. Jag menar, jag kan inte säga att Leonardo, Maldini, Gattuso i sig hade nog varit intresserade av att ha honom i klubben. Elliot Management, de skiter i vilket. De vill ju bara se pengar, pengar och titlar. Mm. Så de kan nu göra det. Men jag tror att de lämnar ordet till Leonardo där. Och jag tror det är för starka kockar för att stå i samma kök.
Mm. Ja. Men en grej som han satt ju i söndags, alltså idag när vi bandade där på Tardini, såg jag Conte och kolla Parma Sassuolo. Det är ju på den nivån han är, en lunchmatch. Men ja, vi får se. En grej som var intressant tycker jag var Italien under en tid när Allegri gick från Milan till Juventus. Nu är inte han alls lika mycket förknippad med Milan som Conte i Juventus, men det var ju, alltså folk var ju skitförbannade på honom. Nu är det ju ingen som finns det. Är det helt kört eller finns det en liten lucka där, okej, fan, vi tar 3 månader jävla, du vet, beskjutning, men sen kommer det bli bra när de ser.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Att det är rätt, eller är det kört? Är det omöjligt med Conte i Milan?
Nej, det tror jag inte. Jag menar, som alla andra klubbar och lag, vinner du matcher och titlar så kan ju din värsta fiende vara tränare i slutändan.
Ja.
Det är lite så.
Ja. Men sitter du och hoppas på att Milan ska förlora för att bli av med Gattuso?
Nej, aldrig. Nej. Aldrig. Alltså, nej, det är inte den fan, alltså. Nej. Alltså, de som har det resonemanget, man måste se den stora bilden. Visst, det kan ju vara 1-2 matcher när man torskar för att någon reaktion händer, men alltså det går inte, då är det inte på riktigt.
Mm. Hur började ditt på riktigt då? Någonstans var det 88 redan?
Ja, jag vet.
Då var du 9 år bara.
Ja, jag vet. Nej, men jag vet att både jag och Gurra och Markan har ju faktiskt samma bild just om Milan. Det är ju de här 3 holländarna.
Ja, okej. Okay.
Schüllit, van Basten, Rijkaard. Sen så vet jag att många gick då till Inter med Bremen, Klinsmann.
Man är olika. Inter tog tyskarna, Milan tog holländarna.
Exakt.
Juventus var lite franskt. Så,
ja. Så att det är ju från EM 88. Och visst, jag var ju bara en snurunge då. Men när man såg Holland spela fotboll EM 88 så det var ju omöjligt att inte hålla på Milan när alla de 3 spelar samma lag.
En stor, en av de i särklass största som någonsin har gått på en fotbollsplan, gjorde ju sin debut för Italien 88 också. Vet du vem det var?
Nej.
Paolo Maldini.
Ja, ja.
Han gjorde debuten i EM 88. Han såg ut som en rädd fågelunge under nationalsången. Alltså. Vad betyder... Milan för mig är ju väldigt mycket Maldini. Vad är dina känslor som har levt nära klubben ändå så länge? Liksom?
Ja, men det är som du säger. Jag menar, han kallas ändå för Mr. Milan, vilket ändå säger en hel del. Och jag menar, hans far är också förknippad i Milan. Ja. Och jag vet, han mer eller mindre föddes ju på San Siro likt hans... Nu hoppas man ju såklart också på hans söner att han ska bli någonting. Christian då är ju med i Primaveran och det är ju tyvärr samma talang. Men Maldini, att han har varit ifrån Milan så pass många år.
Vems val var det, tror du?
Ja, de har ju någonting kort mellan Galliani och Maldini.
Ja.
Och sen så någonstans också, som här, jag kan förstå också ledarskapet, att Maldini var ju en superb fotbollsspelare, men man vet ju inte vad de kan utifrån klubblag och ledning. Jag menar, du är en gentleman, ja visst, men du ska kanske kunna göra en massa andra saker som att man aning om som fotbollsspelare. Men jag tycker ändå som ambassadör så bara hans namn i sig borde attrahera nya spelare och nya marknader och sponsorer. Så att, därför hoppas man också mycket på att nu med Kaká. Men Milan i klubben nu känns ju helt rätt. Och det är också någonstans ett kvitto på att Elliot ändå vill väl ta in honom. Och alla vi som följer Milan med på, ja men Maldini har inte gått in i Milan idag om inte det var någonting som var seriöst. Just det här debaclet med kineserna backade han ju från ganska snabbt. Och det var inte att han krävde värsta vd-rollen, utan han ville se en tydlighet i det här projektet som ingen såg.
Nej.
Alltså det var ju till och med granskande journalister i Italien som hittade mer eller mindre bara en postlåda någonstans utifrån det här företaget. Och då, om man då som spelare eller gammal legend inte kan se detta, är det svårt också att skriva sitt eget namn på detta ledarskapet när det hittar på, vilket också det visar sig vara. Mm.
Om vi tar lite mer allmänt då, bara kort också, Serie A-status i Sverige 2018 är alltid intressant att prata. Det känns som att jag var, åtminstone säsongen drog igång, att jag var lite på uppgång, Ronaldo till Juve, sen kom Strive. Och ja, det är ju, alltså det är fortfarande känns som att vi lirar i en våning ner typ. I källaren håller vi på här, ja. Eller?
Ja, alltså det är hemskt att säga det, men du har ju rätt. Och Strive har väl... alltså för det första får man ju också tacka att de ändå levererar.
Ja, alla andra risken var ju att vi inte skulle se någonting.
Alltså alla andra sviker, då blir det ju stream via nätet.
Ja.
Och sen hoppas man ju också på att, hemskt nu, men att Zlatan tar ändå, säger jag, ett snäpp till på hyllplanet, i alla fall i svensk media.
Mm.
Att det blir mer fokus igen på Serie A och såklart om Milan, när han kommer till Milan, om han nu gör det vill säga.
Mm.
Men jag tycker det är hemskt att säga att varken de andra stora mediekanalerna att de sänder Serie A eller ens La Liga. Det tycker jag är jättepinsamt. Sen vet jag om Serie A blir mycket dyrare att köpa in, just för att Ronaldo kom till Juventus, så att det har med saker att göra. Men annars sedan borde det locka ännu fler tittare.
Ja. Nej, jag vet att Strive får mycket kritik och det är möjligt att de kan ha till en viss tid. Jag är ju bara tacksam att få se matcherna liksom,
för ja.
Det är den nivån det är på lite. Men återgår då till att vara Milan-fan i Sverige. Du har ju varit med liksom inom, ja, både då när det har liksom gått sådär, gått väldigt, väldigt bra, och när det nu då går lite tuffare, eller ganska mycket tuffare om man jämför med. Hur är det att vara liksom Milan-fan i Lund?
Ja, det är jävligt jobbigt måste jag ändå säga.
Hur många är ni egentligen?
Ja,
men typ om du ska gå och se en match ute någonstans, är det någon annan som håller på Milan i Skåne egentligen?
Jo, men jag har faktiskt ändå rätt många polare som håller på Milan.
Ja.
Sen så kan inte alla ha det som sitt första lag. För jag menar, vi nere i Lund och Skåne, det är ju MFF som gäller såklart, som kanske första lag för många.
Ja.
Men jag vet, många av dem jag känner är ju också 79. Och menar, är du 79 och inte håller på Milan, har du ju missat fotbollen. Alltså så enkelt är du.
Ja, riktigt.
Missar du holländarna så har du inte sett fotboll, punkt slut. Så vi är ändå ganska många som håller på Milan och följer Milan såklart och diskuterar Milan. Så att jag känner mig inte ensam i det. Men vi alla är ju olika fanatiker kring det. Men i slutändan så är vi ändå en del. Men stora frågan just nu har ju varit tränarfrågan. Vad gör vi med Gattuso? Ska han vara kvar? Ska han inte vara kvar? Det är ju stora frågan som alla ställer sig.
Men vad hoppas du Milan skulle vinna, tjäna på att byta tränare i det läget som är nu med allting annat runt omkring och spelare och sådär? Vad skulle kunna bli en skillnad som du ser?
Alltså skillnaden hade varit om Milan hade tagit en etablerad tränare som brinner för klubben. Och alla vill ju säga Ancelotti, men han är ju i Napoli tyvärr. Mm. Och lite, det är jävligt synd, vi pratade också om ett avsnitt. Hade då Elliot med Maldini och Leonardo kommit tidigare innan han skrev på för Napoli, så kanske, hoppas man, i ren spekulation, att han återförenas med just Maldini och Leonardo på Milans bänk. Det hade varit det bästa, men nu blir det ju inte så. Men alltså, man vill ju gärna se någonstans en
ett tränare. Större namn, tränarnamn.
Alltså, alltså ska du väl byta tränare så ska det vara ett jävla S. Annars är det inte lönt.
Mm.
Alltså,
Lippi då?
Lippi, absolut. Absolut. Lippi, Capello, alltså en stor jävla rock som fyller den också.
Vad gör Capello nu?
Jag vet inte faktiskt. Vi hade också det som någon diskussion, men vi är ingen som fattar.
Sitter han och lyssnar operan och sånt?
Ja, han gör väl det. Jag vet inte om han är kvar i Ryssland, men det, alltså det är på den nivån. Alltså det är inte lönt att ta någon som har varit duktig i något år i någon bottenklubb i Serie A, för jag tror att den kostymen Milan ändå inbringar. Det måste vara ångest att bära. Man såg ju en sån legend som Inzaghi. Han blev ju gråhårig på ett år när han hade den kostymen på sig. Det är lite jobbigt att se det också. Ja. Så man måste ha gjort det tidigare, tror jag, för att kunna leverera.
En favorit för egen är ju Montolivo. Vad hände med honom?
Han var också en spelare som jag höjde. För att, men efter han skadade då, inför ett mästerskap, så blev det ju tyvärr bara skit. Han är ju, sitter på ett ganska dyrt kontrakt utgående till sommaren. Och Milan vill väldigt skeppa honom i 2-3 fönster.
Men är han fortfarande skadad eller är han tillbaks?
Han är utfryst stort sett. Han och Bertolacci och Mauri till viss del. Men Montolivo, med tanke också på vad han tjänar och hans ålder. Så
men vad menar du med utfryst? Han var ju lagkapten väl, va?
Ja, alltså det är i hans fall tyvärr för honom och tyvärr för Milan. För jag tycker han var jävligt duktig innan han skadade. Att Gattuso vill inte spela honom med dem. Jag tror nästan hellre han byter in Abate på den positionen.
Men varför? Vad är anledningen till?
Det är nog för att han satt och sommars när Milan ville skeppa honom mer gratis. Att han inte ville sticka någonstans. Och då blir det tyvärr den här mentaliteten att ja, men vi gillar inte dig. Du är ganska dålig, du är på väg neråt så många år och hög lön. Du får lämna. Vill du inte lämna så kommer jag göra ditt liv till helvete. Jag tror tyvärr att Milan är där idag.
Det här är ju ändå en som var tänkt att bli fanbärare. Jag satt ju på presskonferensen nere på Italien, kom ihåg från Champions League-match när Allegri var tränare, och han, då satt ju han bredvid liksom han och Montolivo var talespersonerna för Milan utåt. Men du menar att det är ju inte så jävla Milan-likt?
Nej, inte alls, och det chockerar mig. Och han kan ju spela fotboll, ingen snack om saker, men någonstans har ju hänt med hans kvalitet sen han bröt sin fot eller vad det var. Mm. Och idag så, ja tyvärr, alltså det är hemskt att säga det, men han är inte bra idag på samma sätt. Och det har också gått många år, han har varit ifrån fotbollen ganska mycket. Och väldigt lite speltid, i fjol fick han knappt några minuter och när han väl gjorde så blev det inte så bra.
Men varför vill han vara kvar då, om vi vänder på det? Varför vill han stanna? Är det bara för han skulle kunna gå till Parma, Sassuolo och sånt där och kriga liksom? Och vara med och spela lite?
Det är dels är det såklart lönen, byter han klubben kommer han gå ner lön med sin ålder och kvalitet och hans CV sista åren. Men sen så, många verkar ändå trivas väldigt bra i Milan. Många pratar ändå ganska varmt fortfarande om Milan, Milanello och allt vad det innebär att spela i Milan. Mm. Men som spelare, han har ju gjort sina miljoner. Han borde ju gått ner, som du säger, till Parma och spela varje söndag. Mm. Så att man inte gör det, jag tycker det är egentligen hemskt. Det är samma som, för mig, det är lika illa som att gå till Kina eller Qatar eller vad man nu vill spela, bara för pengarna. Fine, om du gör det när du har som nått 37-38 och bara vill tjäna sista miljonerna. Fine, men när du är den åldern fortfarande aktuell, det är ju hemskt. Du borde inte vara, du borde bli nästan med diskad från all form av landslagsdiskussion när du lämnar för ett sånt land.
Mm. Ja, jag håller med. En grej som man kan tänka en liten detalj i sammanhanget, möjliga Milano i Italien och hela Europa så kanske delar av världens modestad. Varför har man Puma?
Ja,
alltså jag kan sitta och kolla på mina match och reta mig i en kvart på att de har Puma.
Man är så van med att se Milan med Adidas. De har ju haft Adidas i 20 år. Men nu, det var också en grej som Barbara ville förlänga och dividera med Adidas. Men någonstans hade också en deal med just tidigare Berlusconi. Och när de lämnade så fanns det tydligen en klausul att Adidas kunde säga upp avtalet.
Okej.
Och där finns det mycket som har läckt, rätt eller fel. Men i alla fall idag har Milan Puma. Jag kan tycka att man har vant sig att tröjan i sig är snygg. Ja, Milan ska Adidas, punkt slut. Mm. Det är bara så. Mm.
Hur ofta är du själv i Milano? Och så där? Hur mycket, nu har du liksom familj och flickvän och barn varannan vecka och jobb antar jag. Lite sånt där. Hur mycket hinner du liksom, om man blir äldre? Man, du vet, är du nere på plats och nördar eller hur ser det ut?
Jag kan säga nu är jag står när jag blir 40 så tänkte jag har ju köpt det här Coro Rossonero-kortet.
Ja, vad betyder det? Vad är det för något?
Det är ett kort som man kan söka på hemsidan. Det kostar 15 euro. Porto 10 euro. Och då har du förtur att köpa matchbiljetter. Så jag och Gurra från podden, vi ska ner se Milan-Napoli i januari.
Ah, gött.
Och sen så min stor present till mig själv när jag blev 40, det är att åka ner och se Milan Inter i mars. Och sen så jag och min tjej snackar om att åka ner och se Milan Lazio i april.
Ja fan, det är ju tre innan sommar.
Ja.
Det gillar man ju.
Ja, så det är det som gäller. Men annars så tidigare, Milano är, nu kanske jag också trampar någon på tår, men jag tycker Milano som stad är jävligt tradig.
Ja, det är riktigt. Slapp jag säga det. Ja. Men det är bättre om du säger det.
Ja, det är bättre om jag säger det. Nej, men jag
framförallt sagt, med italienska måttmätt kanske, men även...
Ja, det mest mäktiga just Milan-mått, jag har ju sett några av lagarna, men det var ju Maldinis sista hemmamatch. Den var ju helt mäktig, men sen är det ju tyvärr...
Var det en del supportrar?
Ja.
Vad handlar det om? Du var ändå där då alltså. Fan,
ja, det var jävligt stort och mäktigt. Och det som hände då, det var ju tydligen var det ju vissa falanger av Curva Syd som på något sätt deklarerade sitt stöd till tidigare kapten Baresi och att Maldini aldrig var samma dignitet som kapten än vad Baresi var.
Och för att, om vi börjar bara, varför tyckte de det?
Dels har ju Maldini kritiserat vissa delar av Curva Syd. Innan hade de ju Forza de Leoni med flera som var lite mer light. Mycket mer för tifo, mera stämning. Någonstans så blev det ju ganska mycket hårdare miljö på kurvan. Och Maldini visste detta och såg detta och han var ju, hade ännu kulare nu att kritisera detta. Och det är såklart att det inte gillas när att det var fokus på något som negativt. Man började lyfta på stenar. Så att de valde väl att passa på just och hans ärevarv. Och någonstans där så snäjde han ju totalt ut och gav dem med fingret.
Mm.
Och man har också läst efteråt att det skulle vara ceremoni och intervju och pampa och hela balletten. Vi minns jag satt där med min bästa polare. Vi bara, vad fan händer nu? Vadå? Ska vi gå hem nu? Detta kan ju inte, vi måste göra något, det måste vara något mer än detta. Det kan inte bara vara matchen. Han drar ett varv och sen är det slut. Så alla var ju chockade, men sen kom det fram med just att kurvan hade sagt någonting och någon från banderoll och liknande. Så det blev ju ett jävla antiklimax för oss.
Så det var grejer, ceremoniella delar som ställdes in på grund av det typen?
Och han sa, glöm det, jag vill inte gå ut igen. Alltså de är idioter helt enkelt. Mm. Jag vill inte stå där liksom och kanske höra burop när jag ska stå och hålla tacktal. Så vi annars 75 000 på plats, vi går hem.
Vad tycker du om det där? Det kan man ju tycka olika grejer om. Det är ju rätt. Han gjorde det säkert i affekt i någon mening. Han var ju säkert jävligt ledsen och upprörd såklart. Men att låta då, jag vet inte hur många, några hundra det kan ha varit, men ändå liksom få störa då för 74 000 andra.
Dels för det första att de flyr mot ditt Roma i en jävligt svängig match. Men att man i affekt, fan, jag kan tycka... Jag är nog själv likadan att man gör mycket dumheter i affekt. Men jag tycker det är liksom, det är synd också när man någonstans vill ge tillbaka. Och sen så då, sista matchen överlag är en bortamatch. Även om den är uppmärksamma så det är inte samma sak. Man vill ju ändå ha alltså, sin primetime på San Siro såklart. Där man medlemmen har fötts.
Mm.
Så att jag tycker det är synd att han ändå lät de här få vinna över oss andra 75 000 på plats.
Mm. Jag menar, vi har ju sett firanden efteråt. Framförallt det jag kommer att tänka på i Totti såklart.
Ja, det är helt fantastiskt.
Den var ju otroligt, men även liksom på svensk nivå. Kennedy i Stockholm var ju också fint liksom. Och Maldini och varandra sen, jag menar, det satt ju stora delar av hela fotbollsvärlden satt ju och kollade på det här. Det var ju miljoner människor som såg det av en enda anledning att han skulle tackas av. Och då låter man ju de här supportarna ett extra antal störa den grejen liksom.
Ja, men det är hemskt för att det som säger Tottis förra året, jag håller ju inte på Roma som du vet, men det var ju magiskt. Alltså man satt ju nästan med tårar själv och man önskar att man var på plats. Ju. Och som säger Kennedy, Hussein, jag kan tänka mig nästa år Rosenberg nere i Malmö kommer ju också bli på den nivån. Så att jag tycker det är jävligt synd för att Maldini aldrig fått det avslutet. Därför vill man gärna säga nu att han gör någonting med sin roll i Milan och ledningen som någonstans kanske man kan tacka honom för i slutändan.
Mm.
Det här tacksamhet som man aldrig riktigt fick på riktigt. Eller som man själv valde att säga nej till.
Exakt. Lite avslutningsvis där ändå. Vad ser du nu då? Vi står ju där vi står. Milan är där de är. Om du ser framåt den här säsongen, resten och lite längre fram och sådär. Vad finns att vänta de närmaste 4-5 åren för Milan? Och för Milan-fansen framförallt kanske?
Med Elliot i ryggen som ändå är i business. De skiter ju fett i Milan såklart. Men de vill ju skapa ett brand som är mycket mer värt än vad det är idag. För sen sälja av det. Och för att kunna göra det så krävs det titlar och framgång. Så att först och främst nu gäller det ju att nå den här fjärdeplatsen. Och jag, även om Milan har spelat ganska dåligt i år. Och många spelare som inte har skött nivån kan jag tycka på kvalitet. Så finns ju ändå fjärdeplats inom räckhåll. Det känns ju som att det är ni i Roma, det är vi i Milan, Lazio, kanske Fiorentina som gör upp på den här fjärdeplatsen.
Mm.
Hoppas såklart att Inter kommer ju åka mycket mer neråt än vad de är idag. Men de känns tyvärr starka och Napoli är där. Och Juve har redan vunnit ligan. Så det är ju den här fjärdeplatsen som gäller.
Men av de lagen du räknar upp där så är ju Milan toppen då just nu, va? Alltså Roma fick stryk när vi bandade här mot Udinese. Ja. De är liksom...
Och det är match Milan vann då just bort mot Udinese. Det är för första en jävligt tuff match. Milan hade tur som ändå tog den matchen. Det var,
sina mål där.
Ja. Mm. Men som sagt, jag har svårt ändå för sig utan att nu är mycket skador på Milan. Men att Milan kommer ju behöva värva i januari. Nu har vi Paqueta på ingång. Och vissa vill ju jämföra...
Det är en bra värvning.
Ja. Det är det. Och många vill ju jämföra honom med Kaká. Skulle det vara det så absolut. Och då finns ju chans. Vi behöver en riktig nummer 10 med tanke på Çanoglu har varit jävligt dålig egentligen. Sen vi mötte just er i Roma har han varit dålig i Milan. Och vi behöver den nummer 10 som kan transportera bollen och göra en gubbe och någon frisparksmål. Mm. Så han hoppas ju Milan mycket på. Och med tanke på alla skador så kanske han går rakt in i januari. Och kanske gör skillnad förhoppningsvis.
Och kanske en Zlatan då snart efter jul.
Absolut, och Zlatan vet ju alla vad han kan. Och han kan ju ligan, han kan klubben. Så att jag tror inte han behöver så mycket tid på sig att komma in i laget. Och jag kan tänka mig att Zlatan lag kommer även höja en spelare som Higuain. Som måste börja leverera ännu mer.
Sen är det ju så när det gäller Zlatan också. Ska man gå till en liga när man är lite äldre? Ska man gå till Serie A? Det är ändå med all respekt. Den är lite långsammare. Och han kan den, han vet ju han. Och liksom, du vet. Så att det är ju ingen, han har ingen startsträcka in direkt.
Jag tror också mycket därför han vill gå till Serie A. Att hans 37-åriga kropp håller för det tempot. Fysiskt sett så det kan han gå in vad som helst, men det är fortfarande det tempot i sig.
Ja. Just det här med Milan när det gäller den anrika historien och sånt man tänker på. Är det en belastning eller en välsignelse att det är så just nu?
Det kommer alltid vara en belastning. Eftersom att alla kommer alltid jämföra med granne Milan och alla titlar och Champions League. Och Milan var det laget som ingen ville möta i Champions League. Och idag så någonstans så ser man Milan har som problem ett lag bortom mot Luxemburg. Ja. Då blir man ju nästan ledsen.
Men hur mycket lever du i det där som supporter? Liksom, att vad som hände för det är ju inte så länge sedan. När du pratar Grande Torino till exempel om det. Då pratar vi ju liksom, du vet, innan kriget eller strax efter kriget. Milan är ändå dit. Det är 10-11 år sedan man var Champions League. Det är inte så jävla länge sedan. Det är nära liksom.
Det är nära, men det är också kvittet på att det händer sjukt mycket i dagens fotboll. Att helt plötsligt kan ju någon... jätterik snubbe köpa ett Chelsea och helt plötsligt så är Chelsea på kartan eller City eller Paris Saint-Germain, lag som folk nästan, alltså det är ingen som höll på
för
dem.
För 10 år sedan visste ju knappt folk att Paris hade ett fotbollslag.
Exakt. Visst, de spelar ju sen mot Göteborg i någon Champions League-kval eller grupp, men jag menar det som säger att idag kan fotbollskartan vändas ut och in på ett år. Mm. Så att det händer väldigt mycket, men sett i Milan så tror fortfarande på att Elliot kan göra viss skillnad, och de har ju faktiskt ändå tänkt klubben som ett företag, vilket också ett måste, för det fotboll och sport och business hör ihop idag. Mm.
Ja, vi önskar stort tack för att du ställde upp och var med. Vill du nämna poddens namn en gång till så får vi med den, har vi säkert 2-3 gånger minst.
Men då räcker det, alla vet.
Podcast drar så ner, va?
Alla som håller på Milan bör känna till podcasten.
Ja, varmt rekommenderat in och lyssna på den också. Stort tack för att du tog dig tid, och vi hoppas att ja, att Milan återtar den värdiga roll som man är förtjänt av, så kan man säga, va?
Det hoppas jag också, och tack så mycket.
Ja, tack själv. Hej så länge.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.